We're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
Det är onsdag eftermiddag. Det betyder inspelning av Röglepodden, avsnitt 204. Daniel Roth, Linus Hallin, Mattias Hjelm. Och vad ska vi då ta upp den här veckan? Ja, tre raka segrar för Rögle har det vänt nu. Det är special teams som har blivit klart mycket bättre. En målvakt i Peter Kvartsa som hittat formen. Det är fortsatta frågetecken på backsidan. Vad händer med Samuel Jonsson? Vad händer med Brandon Davidson? Ja, vad händer överlag? Och så massor av lyssnarfrågor. Jätteroligt att ni hänger med och så skickar in vad ni undrar över. Vad säger ni i studion?
Jag säger väl att vi misstänkte att det skulle bli så här förra veckan när vi gjorde ett uppehållsavsnitt som blev väldigt långt och där vi tjabbade mycket. Så visste vi att vi skulle ha mycket att snacka om nu, men kanske inte fullt så här mycket. Det har varit en nyhetsmässigt väldigt intressant vecka.
Mycket. Nu står Hjelm och fingrar på tangentbordet här som en DJ på Sturehov sent en lördagkväll.
Precis. Håller alltid fingrarna på de olika reglagen här för att tajma in röststyrkorna.
Är det full gas nu eller?
Nu är det full gas. Vi ska ju också ha en träningsrapport såklart för att det är ju en comeback som är på gång och som ska in i laget.
Det är mycket intressant i den träningsrapporten.
Precis. Och en ung spelare som tar för sig. Ja, men ni hör ju. Jag förstår att ni som lyssnar bara sitter och väntar på just ert favoritämne. Så frågan är, vilket är vårt? Vi har inget. Vi bara går igenom.
Vi kan väl börja med det senaste. Rögles tre raka segrar här, Luleå och sen HV efter uppehållet och även då Oskarshamn i lördags. Jag ställer en öppen fråga till er. Vad lämnar det förra veckans matcher er för med intryck av Rögles spel där?
Viktiga segrar, nödvändiga segrar, vissa uppryckningar både på kollektiv och individuell front mot de två sämsta lagen i serien, ska väl också sägas.
Ja, och jag vill lägga till där att jag tror att den där upphämtningen mot seriens näst sämsta lag, då HV71 efter uppehållet där Rögle hamnade i underläge med 0-3 och Anton Bengtsson reducerade snabbt. Man kom tillbaka, det blev 2-4 och sen Rodrigo Abol som varit genomgående bäst utespelaren hämtade upp till 4-4 och Linus Sandin fick avgöra på straffar. Det var också ett trendbrott för övrigt, för man hade förlorat två straffläggningar tidigare, båda mot Örebro. Och matchen innan dess, innan uppehållet, så vann man för första gången på bortaplan. Nu vann man för första gången i straffläggning, så ett sånt eventuellt mentalt hjärnspöke också borta. Men framförallt vändningen mot HV71, den tror jag faktiskt kan ha gjort rätt så mycket för det här laget som varit så stukat.
Är det väl också en match mot HV som kunde svängt åt helt andra hållet. Man hade kunnat ha ett helt annat självförtroendeläge. Efter den inför den här Oskarshamnsmatchen, nu kom man ut efter uppehållet och var uselt tyckte jag i den första perioden. Ingen fart, ingen synk överhuvudtaget i spelet. Hamnade i underläge med 2-0 där och det späddes på. Sen var det ju faktiskt starkt av dem att rycka upp sig efter det och komma tillbaka in i den matchen och faktiskt lyckas vända och vinna. I det läge som Rögle var i förra veckan så var det ju faktiskt två matcher som behövdes vinnas. Lite strunt samma hur det såg ut, men det var ändå inte en känsla när man lämnade Catena den kvällen att här är ett lag som har rätt ut ett och annat under sin nästan två veckor långa ledighet.
Nej, faktiskt förbluffande att man kan komma ut efter ett uppehåll efter så mycket snack, så mycket felsökning, så många liksom försök till nystarter och omstarter. Och att det ser ut på det sättet i en omstart, det var ju häpnadsväckande. Sen fanns det väl liksom någon skönhetsfläck mot Oskarshamn också, men de har ju verkligen... Den vändningen var viktig. Det var nog viktigt att det var att just var HV mötte. De mött Skellefteå, ett stadigt lag, så hade man ju inte krånglat sig ur ett sånt underläge, hypotetiskt resonemang, men det kan vara en viktig vändning för dem om vi summerar den här grundserien en gång i framtiden.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag fortsätter att fylla på dig, Daniel, tar ordet där också eftersom jag bevakade matchen i och för sig hemifrån dem, men ändå mot Oskarshamn. Och för mig där så var det så att det var en första period som faktiskt var rätt jämn med, om man ska se till 100% chanser, så var det faktiskt övertag för Oskarshamn. Men Oskarshamn i sig är ett mycket sämre lag än Rögle. Sen i andra perioden så visade verkligen Rögle att nu stänger vi det här, och det gjorde man. Och sen Oskarshamn var inte nära att kunna rubba Rögle egentligen. Så jätteviktig seger och ett viktigt, viktigt formbesked på Peter Kvartsa. Jag säger så här som jag skrev också, från slutet av matchen mot HV71 plus förlängningen och straffarna, och jättebra Peter Kvartsa under matchen där, så hade han sina tveksamma ingripanden, men från slutet av den matchen och sen över Oskarshamn, kanske har de fått en målvakt som är stadig över tid nu. Det får ju framtiden utvisa, men det är någonting som jag har med mig inför de kommande matcherna.
Det är väl lite tveksam start i den matchen. Det är ju ytterst nära att Oskarshamn gör mål, och en sån matchbild vet man inte riktigt. Oskarshamn är ju ännu mer stukad än Rögle. Där finns ju ett frågetecken för, kan man väl säga, för starten, och man kan väl sätta ett stort frågetecken för hur man kan komma ut i tredje perioden och släppa in ett mål på det sättet efter bara 19 sekunder eller något sånt. Men bortsett från det tycker jag också att det var stadighet, är inget ord man har förknippat med Rögle, men det kanske det närmaste man har kommit där. De har sett hyfsat stadiga ut både mot Luleå borta och Oskarshamn borta, de två senaste bortamatcherna. Så där är ju något trendbrott i alla fall.
Ja, framförallt är det ett lag som har börjat göra mål. Så var det inte för några veckor sedan. Då stod vi här och snackade om hur otroligt svårt Rögle hade och förvalta sina chanser och även komma till vassa läge. Men framförallt var de ju väldigt ineffektiva. Jag har faktiskt en liten minispaning här. Om vi då bryter ut de matcher där de faktiskt har börjat hitta rätt offensivt, alltså det är de här fyra då i november med Örebro som start och Oskarshamn som avslut. Så tittar man då på de spelarna som har klivit fram produktionsmässigt, så är ju Rögle ledda av Ryfors-kedjan. Det är alltså Anton Bengtsson har gjort 7 poäng på 4 matcher, Linus Sandin har gjort 6, Ryfors också 6 poäng, och sen på kommer Thomas Grégoire på 5 poäng på de här 4. Så att ser man hur vad det har betytt för den här omkastningen de gjorde i laget när de framförallt satte ihop den här kedjan tillsammans, så har man ju fått snudd på 100% effekt av den enheten.
Jag minns att du och jag stod här i Hjelm, det var väl under Linus föräldraledighet, och pratade om att förra säsongen hade man känslan att det här laget är inte bättre. Vi sa ändå det att det är ju helt uppenbart att det här laget underpresterar, att det finns mer i det här laget. Nu är väl kanske det man börjar se. Det var inte rimligt att Rögle skulle fortsätta med så låg effektivitet. Nu ser det ut som man kanske hade tänkt sig, att de har två hyfsat producerande enheter som hjälper till att bära dem. Nu är det inte, ett tag kändes det som att det var Brady och hans kompisar som hjälpte till att göra poäng, och de andra hade totalt torka. Men nu är det ju två andra enheter som faktiskt driver dem produktionsmässigt, och då ser det ut lite mer som ett lag.
Det finns också fler positiva kolumner. Jag tog fram snabbt nu mina tidigare anteckningar som jag hade gjort inför Oskarshamn. Då hade Rögle tagit ledningen i 6 av 17 matcher. 6 av 17. Och under de 6 matcherna så hade man alltså tagit 13 av 18 poäng. Så när Rögle hamnar i ledning så är det ju uppenbart så att man är ett mycket starkare lag än när man hamnar i underläge. Och nu tog man ledningen också mot Oskarshamn. Så det är väl 16 av 19 poäng då i matcher som man har haft. 16 av 21 blir det ju. i matcher man haft ledigt.
Det är du som är ekonomen, titta inte på mig.
Ja, jag vet inte. Vi kommer att bedöma det efter helt nya parametrar.
7 gånger 3 blir 19. Ja, det är den nya matematiken. Ja, nej, men ni fattar min poäng, va?
Vi fattar.
Ja, så att det är också någonting att lägga in i den här vågskålen, att Rögle ska se till att leda matcherna.
Det blir intressant att se vart det tar vägen när man möter lite mer. Om man nu har mött de två sämsta lagen, nu kommer man möta ganska mycket streckkollegor de närmaste 2 veckorna här. Och känslan är att det varit ganska stökigt och stormigt kring Rögle, så är väl ändå känslan att de har fått köpt sig lite mer bestående arbetsro. De här 3 segrarna liksom skickat upp dem nästan bland jämsides med resten i tabellen. Det ska bli mycket intressant att se om man kan förvalta det, för att pålitlighet har inte riktigt varit ledordet så här långt.
Nej, och vi ska säga det, det borde jag puffat för tidigare, men vi har ju också en intervju, Linus, som du har dragit in med Lukas Ekeståhl Jonsson, och den intervjun är delvis då fokuserad på en annan sak som har blivit ett jätte lyft i, och det är special teams där Rögle har betydligt bättre siffror än vad man har haft tidigare. Vi återkommer till det också i samband med den intervjun. Frågan är
jag har en liten minispaning till.
Ja, vi ska säga det också, att det är Linköping som är härnäst också. Där ska vi också titta på hur det har sett ut mot i tidigare matcher. Men ta din spaning, Linus.
Ja. Jag känner mig nästan, det känns nästan jobbigt nu att jag har såna här statistikspaningar när jag vet din, från förra veckan, din bakgrundhjälm som, vad hade du, masters i ekonomi?
Jag kommer att kontrollera detta. 3 gånger 7 är 21.
Ni verkar inte ha jobbat med datorer på universitetet i alla fall, för det är mycket kollegieblock och bläckpenna.
Hjälm är old school.
Ja, men jag, gillar
jag,
vi.
Jag har en liten minispaning på produktionen, och där är det ju faktiskt så nu att Linus Sandin har seglat upp, trots att han har spelat 16 matcher till skillnad från vissa andra som vi har spelat alla 18, så har han seglat upp som intern ledare i Rögles poängliga. 7 mål, 7 assister, 16 poäng på 14 matcher. Må vara hänt, men det som jag tycker är intressant med just honom och den statistiken är att om man vänder blad och tittar på lika styrka, alltså 5-mot-5-spelet, om man raderar ut powerplay och special teams och sådär från ekvationen, så har alltså Linus Sandin gjort 12 av sina 14 poäng när det har varit 5-mot-5 på isen. Och det tycker jag säger någonting om hans betydelse och hans kapacitet för det här laget. Och då har han gjort 12, och sen så är Tambellini 2 i den kolumnen på 9 poäng. Abols har till exempel då gjort 8 poäng på 18 matcher i just 5-mot-5.
Intressant. Sandin är ju en sån här evighetsgosse som det känns som att han tuffar på ungefär. Om det går längre mellan gångerna när man ser andra, så du sa att Arvols har varit Rögles bästa spelare, och skulle nog vilja skicka upp Sandin som en utmanare där. Jag tycker liksom att det är stadighet över tid och liksom pålitlighet, också anpassningsförmåga, att han faktiskt har fungerat liksom både med Brady Ferguson och en tredje länk, så har han någonstans också sett till att få fart på Ryfors i den kedjan. Jag tror inte det är någon tillfällighet att det liksom börjar lossna för Ryfors när han kommer Sandin.
Mer om detta kan ni faktiskt läsa en intervju som kommer på sajten hd.se imorgon, torsdag morgon.
Spännande!
Som knyter an till just det du säger, Daniel. Men jag tycker med Sandin så reagerar man ju ofta på att man har ju satt honom i alla fall jag, lite grann i ett fack, att han är en arbetshäst och det är hans främsta egenskap. Han är bra på att jobba hårt, vinna puckar, vara obekväm för motståndarna och sådär. Men det är ju en komplett spelare som producerar också. Jag tenderar i alla fall att glömma bort det lite grann. Och nu när man ser honom göra det här, som du säger också, Daniel, i olika omgivningar, och han gör det över tid, så är det är en väldigt, väldigt, väldigt värdefull spelare för Rögle.
Han var ju målmaskin liksom redan innan han drog över till Nordamerika. Sen har man kanske bedömt honom lite så eftersom han oftast har varit i någon slags tänkt tredje kedja med Brady Ferguson som oftast har kännetecknats av, kan inte vara den här flashiga kedjan, ofta två andra enheter med lite mer flashigt folk, men nej, jag håller med dig, han är ju liksom en hybrid av allt, han är ju definitivt en knegare också, men han kombinerar det med mer lir än man kanske tänker.
Om man ska fylla på någonting med Linus Sandin som inte ni redan har sagt, så har han nog haft en väldigt viktig roll också för en spelare som kaptenen Anton Bengtsson, som ju när jag pratade med honom i fredags var det väl, sa det att omgivningen är väldigt viktig för honom, att han har alltid fungerat som allra bäst när han spelar med sina likar, sådana som är, du var inne på arbetshäst Linus, men som har den här kapaciteten. Och poängen kanske inte alltid är så viktiga, men det är de ju för de här spetsspelarna. Men ändå, Anton Bengtsson har lyft sig när han har hamnat i den här omgivningen. Det är ju inget snack om den saken.
Jag är Simon Rufus, jag intervjuar idag, som ni kan få läsa ett snack med imorgon. Han sa just det, att som jag tyckte var spännande att höra, att hans vändpunkt kom inför den här Örebro-matchen. Just för att de hade ett lagmöte då där de peka på det här att okej, nu ska vi spela enklare, alltså rakare, och ja, men försöka att inte övertänka situationerna och taktiken så himla mycket. Sen efter det kände han liksom fritt ihågkommet från mitt huvud att ja, men okej, jag kan släppa lite på bromsen nu och kunna gå lite mer på instinkt och sånt där. Och det är ju tre spelare som, alltså Ryfors, Bengtsson och Sandin, alltså det är de man kanske tänker på när man tänker på just rakt, enkelt, forecheck, vindpuk, gå på mål. Alltså de här basic-grejerna som de har som sina starkaste sidor kanske. Så att nej, någon tillfällighet är det ju absolut inte att just de tre har hittat stäm ihop samtidigt som då Rögle kanske har korrigerat och ändrat den typen av sakerna i sitt spel.
Ja, men då blir det någon slags barometer på hur laget mår. Men Ryfors och Anton Bengtsson måste ju vara harmoniska och fungera om det här laget ska vara ett fungerande lag. Och någonstans har man ju alla kunnat se hur de har åkt runt med varsitt 12-våningshus på ryggen. Nu ser det ut som att de lite grann har kunnat ställa av det och tycker att det är lite roligare att spela.
Satan var tyngt alltså.
Ja, jag tänkte också på det. Jag kände mig väldigt nedtryckt bara jag tänkte tanken.
Uff.
12-våningshus.
Det är tungt.
Det är absolut tungt. Vi ska säga då att Simon Ryfors gjorde mål mot Oskarshamn och det var snudd på identiskt fast ändå inte. Jag tänker mest på avslutningen. Det var hans andra mål. Hans första kom mot Örebro i numerärt underläge. Då fick han passningen från vänster rakt in i slottet i fart, sprättade upp den i krysset. Nu fick han den från höger rakt in i slottet, sprättade upp den i krysset. Så han har hittat sitt sätt att göra mål på nu, Simon Ryfors. Men jag tänker så här nu, att eftersom vi har fått en hel del frågor av er där ute som kopplas till backsidan. Vi kanske ändå ska ta träningsrapporten här nu så att vi får en bakgrund till hur verkar det se ut inför matchen mot Linköping. Och så kan vi ta några frågor kopplat till det vad gäller inte minst backsidan då och det som har varit i ropet de senaste dagarna.
Det ser ut som så att det är väldigt mycket folk på Rögles träningar nu för tiden. Det är så mycket folk så till och med att den femte kedjan, nu har de ju fem kedjor som tränare, fick ha röda tröjor på sig för att det skulle gå ihop när de skulle möta varandra internt här på onsdagsträningen.
Ett så kallat jätteangenämt problem, eller inte?
Ja, det kan ju vara både ja och nej på den frågan. Det är en sak som är säker.
Men vi kan väl säga att vi har haft stadig närvaro och jag satt och kollade på hela tisdagsträningen, du har sett onsdagsträningen och både backpar och kedjor har varit identiska. Så att,
Därför kan vi med ganska gott självförtroende redogöra för hur Rögle lär ställa upp mot Linköping.
Nej, men inte helt identiska va? Eftersom Daniel Saar kommer att göra comeback.
Ja, men tisdag och onsdagsträningen
har sett likadant. Du menar så, ja, ja. Mm.
Precis. Så vi vet var Saar lär gå in. Men vi kan väl börja med frånvarolistan, för den är kort. Det är bara ett namn där, Lesund. Långtidsskadad. När då Bowlby har fått arbetstillstånd, kan spela, och Saar har fått klartecken också och göra comeback efter sin skadefrånvara. Men backsidan då, Kapla, Gregoire, Claesson, Ekstol, Jonsson, Engström, Viljanen, Davidsson, Jonsson och sen Johannesen också som en alternerande spelare. Detta innebär ju då att Davidsson eller Jonsson blir sjua. Den andra hamnar på läktaren tillsammans med Johannesen.
Konklusion, inga omtag, inga förändringar, inget nytänk sen helgens insatser i Oskarshamn. Fortsatt ovisst om sjundebackplatserna och intressant.
Mm. Ja, då kanske vi ska ta någon fråga här nu om GV for life. Någon sanning i flyttryktena kring Jonsson? HV har nämnt. Tycker personligen det är fel spelare att skicka en lojal egen produkt med stort klubbhjärta som hade varit en tillgång om man värvat rätt spetsbackar från början. Då är Jonsson en fullt duglig sjätte, sjunde back. Håller ni med?
Det är du som upplyste läsekretsen om detta intresse från HV71, så du kan väl dra en kort resumé, Linus.
Ja, förra veckan pratade vi väl om just Jonsson och då var vi väl eniga här, vill jag minnas, i studion att tålamod kanske inte är så långt som man tror för honom om han hamnar utanför eller på läktaren eller ute i kylan här nu. Och sen så har jag fått uppgifter till mig att där är klubbar som har anmält sitt intresse för Jonsson när han har hamnat utanför och att HV är en av de klubbarna som gjorde det. Sen kan det ju såklart svänga snabbt att man visar intresse och sen blir det ingenting och så avtar det. Men att HV har varit intresserad av Jonsson, det litar jag på mina egna uppgifter, höll upp sig. Men det, annars hade jag aldrig skrivit det såklart.
Axel Göransson fyller på det där och frågar då, tror ni att det blir verklighet? Vi vet ju inte, men vad tror ni?
Nej. Det tror jag inte. Jag tror inte att Rögle skulle... Jonsson har kontrakt nästa år och jag tror framförallt inte att Rögle skulle släppa Jonsson i det här läget till en botten... Som det just nu är just nu i alla fall, en bottenkonkurrent. Sen är det klart att det går ju inte heller att låta en spelare vara utanför hur länge som helst utan att det blir konsekvens i ett sånt läge. Men just släppa honom till HV i det här läget tror jag väl är långt borta.
Tänker väl ungefär samma, att det känns en bit borta. Samtidigt så närmar det sig det datumet när det kanske kommer något slags besked om Liam Bischel. Kommer han tillbaka så är de uppe i 11 backar och det är helt ohållbart. Då kommer ju någon att kuttas bort från den här truppen. Det är bara frågan vem det blir. Skulle väl också... känns inte helt hundra logiskt att man släpper en back som Jonsson till men de har ju lite grann, jag vet inte vad man ska säga, men de har ett kvarstående problem med den här backsidan som är som vi har pratat om, som är svag och som kanske inte är givet hierarkiskt. Det är ju inte så, det är väldigt svårt att placera ut vem är vad i den här uppställningen. Där är nog en hel del som kanske inte är super liksom, nöjda med sin istid eller så. Jag tycker att vi har pratat om det. Det finns säsonger liksom, när man kanske har tyckt att som Jonsson har hamnat lite högre i liksom, hierarkin i tränars ögon jämfört med vad man själv eller vad många andra har tyckt. Men nu tycker jag ju samtidigt att jag har svårt att hitta 7 backar i den här truppen som är bättre än som Jonsson. Så att någonstans med den svaga backsidan de har nu så borde han väl kanske vara med och spela någonstans.
Sen vet jag inte heller om det kan bli alltså ekonomiska grejer också som gör att man behöver släppa spelare och inte bara låna ut. Jag menar, man har tagit in Bowlby, man har tagit in Ekestål för dyra pengar. Bischel kan komma in, alltså även om Rögle har gott om stålar och bra manöverutrymme och agera så är det ju heller inte, alltså det är väldigt mycket folk just nu som har bra betalt och som knappt spelar någonting så att, eller som inte har fått det att funka, så jag menar, du kan inte bara ta in folk hela tiden till en trupp, till slut går inte ekvationen ihop, då måste du balansera ut det på något vis.
Absolut, men utan att ha insyn i direkta löner så gissar jag att inte som Jonsson är någon av höginkomsttagarna i truppen, framförallt inte på backsidan. Vill man kutta löner så är det väl snarare Gregoire eller Davidsson kanske man får ge sig på om man vill göra liksom plats i budgeten för någon annan. Men de har ju smålat in sig lite grann i tur med den numerären de har. 10 backar nu och en 11:e kanske på ingång. Det gör ju att de kommer att behöva släppa folk också.
Vi fortsätter då eftersom du nämnde Gregoire och Davidson. Axel Göransson undrar då, Chris Abbott, sportchefen, pekade på att Davidson som en räddning i försvarsspelet. Trots detta har han uppenbarligen inte Cams förtroende på 6 backar. Dessutom topp 3 bäst betalda backarna i Rögle, skriver Axel då. Hur hållbart är det? Ja, först ska vi väl säga att det här har ju varit en fråga för diskussion där jag har pratat med Cam Abbott 2 gånger eftersom om vi går till Chris Abbott först då som pratade om när Brandon Davidson var borta att Rögle har haft svårt att fylla upp för honom och Ellen Lesund, de 2 defensiva pjäserna i backuppsättningen. Och sen när Davidson kommer tillbaka mot HV71 så går han alltså -2, blir bänkad och har drygt 8 minuters spelstid för att sen helt då förpassas utanför truppen mot Oskarshamn. Det är klart att det uppstår stora frågor. Vad är det som händer? Kommer han vara kvar? Är på väg mot en splittring? Och sen pratade du själv då, Dahl, med Brandon Davidson som verkligen slår fast att jag ska vara kvar här och kämpa med plats. Sen kanske inte beslutet ligger helt i hans händer eller fötter i det här sammanhanget heller, men Davidsons vara eller inte vara i Rögle framöver. Vad tror ni där då?
Svårt. Man hade trott en sak innan man läste din intervju med honom, Daniel. Då var man ju rätt säker på att okej, bänkad mot HV, på läktaren mot Oskarshamn, då tänkte man men en vecka, sen är han borta. Sen läser man din intervju där han var väldigt tydlig med hans inställning och väldigt proffsig får man säga i sina svar, och då blir man ju betydligt mer velande kring vad som ska hända. Men hur hållbart är det? Frågar lyssnaren där. Alltså det är klart att det är inte alls hållbart.
Nej, och sen blir okej, vi ska ju också säga det att han har alltså varit skadad och sa Cam till mig borta i 7,5 veckor. Det är klart att det finns en ringrostighet när han kommer tillbaka. Det måste man ha med sig. Samtidigt som det blir rätt märkligt när Chris Abbott, sportchefen, går ut och pratar om hur saknad han har varit. Cam Abbott, tränaren, så när han väl då är tillbaka Brandon Davidson så blir han bänkad och plötsligt så är han inte så, även om han har varit skadad och så är han inte så viktig för Cam Abbott. De pratar ju inte samma språk här än så länge i alla fall, bröderna Abbott.
Nej, sen vet man inte riktigt om det ligger någon sanning i det som Davidson sa till mig, att han inte hade tränat särskilt mycket inför den här första matchen och att coacher har pratat om att det är bättre att han är utanför och liksom jobbar på att komma upp i matchtempo istället för att åka med till Oskarshamn. Om det liksom finns en plan, men i så fall måste ju den visa sig typ imorgon, att han är inne på 6 backar. Annars känns ju det som att svepskäl kanske ta i, men något åt det hållet i alla fall.
Och utifrån det som Linus, som du läste upp här nu, så i mina öron lät det inte som att han var på en av de 6 startande backarna där, möjligtvis. Nej, 7:e back.
Nej, han kommer vara 7:a eller på läktaren. Så känns det tveklöst.
Men vi pratade om det innan, jag och Linus. Man har gjort många sådana intervjuer, man har stått och väntat på spelare som är i Brandon Davidsons position och liksom upplevt det mesta, alltifrån att vi liksom vissa säsonger fick vi knappt prata med de spelarna i Rögle. Andra gånger har man liksom mött spelare som har liksom lite taggarna ut eller vill lägga locket på eller inte vill svara på frågor och så. Men jag måste säga att jag blev också förvånad över hur faktiskt avslappnad han var. Klart att man ska bära med sig att han har spelat 7 säsonger i NHL. Han är 32 år, han kan gamet liksom, men han var verkligen helt harmonisk och tycktes liksom prata från hjärtat. Men det är i alla fall känslan som lämnar mig efter och lyssnat på honom, det är att han har inga planer på att liksom gå upp till Chris Abbott och säga vi skiter i detta, jag drar till Düsseldorf. Jag tror att klart att det handlar om mycket förhandlingsspel också. Det handlar om att han sitter på pengar. Han, det är kanske också en signal att liksom, vill inte du ha mig här, då får du, då får det kosta. Liksom. Men det, jag fick inte känslan att, att liksom Davidsons prio är att dra. Allt, hela hans retorik vittnar om att han har fått ut, han tyckte själv att han har fått ut liksom mindre än 10% av sin kapacitet. Han vill visa och bli någon slags spelare som Rögle har tänkt att han skulle vara.
Jag vet inte, alltså det är, på det här, på, jag vill inte heller läsa in för mycket i det här liksom, att tränarna skulle ge honom mer tid och så, för då skulle man ju, om man bedömde honom som redo inför den här HV-matchen, så, så gjorde man ju det, och nu blev han ju bänkad. Då var det ju uppenbarligen en, i så fall en felbedömning från staben, att nej, men okej, han var kanske inte redo att gå in och spela på sexbackar. Han var kanske inte där i sin fysiska status så han kunde göra det. Men tänker man på sikt då, vad vet jag, kanske är det så här nu att de har tagit ett beslut att nej, men Davidson, vi kommer inte slänga in honom på sexbackar den kommande veckan. Han behöver en vecka till på sig för att träna. Det vet ju inte vi hur de har reagerat. Så jag bara menar,
nej, den brasklapp måste man slänga in.
Ja, apropå det du sa där, att då måste han gå in på sexbackar typ i torsdagsmatchen här mot Linköping. Vi vet inte hur deras interna plan ser ut heller. Att ja, men du får köra en vecka till och sen är planen att vi ska, för du är inte redo att spela på sexbackar nu. Ingen aning.
Men jag ställer så här, det blir en ledande fråga ändå. För mig i alla fall så, du pratar om de här 7 säsongerna, även om inte det har varit 7 kontinuerliga med 80 matcher varje säsong i NHL. Det är inte så att Brandon Davidson inte har snörat på sig skridskor tidigare och vet hur spelet går till med den erfarenhet han har. Värvad som en tung försvarsklippa, redo för att spela då, för annars skulle inte han ha fått ett grönt ljus för det. Och sen då så håller han inte för det, även om han har varit skadad. Det är klart att det för mig i alla fall är rätt anmärkningsvärt i det stora hela. I alla fall, en sån erfaren kille ska ju kunna gå in, kanske inte dominera, men klara av att hantera. Jag får inte ihop det här riktigt. Det är fortfarande ett stort frågetecken för mig. Och fortfarande, tills motsatsen bevisas, frågan om det ska läggas in i kategorin felvärvning.
Ja, den juryn får väl överlägga lite till, men det är väl inte konstigt heller att han ser lite rostig ut när han har varit borta 2 månader nästan med en bruten handled. Det tycker jag man kan köpa. Sen då är ju snarare som du var inne på, Linus, då är ju liksom felbeskedet att spela honom från första början. Då borde man ju, det var inte så att de var backkris där liksom. Det fanns ju andra backar. Då skulle man ju kanske tagit beslutet direkt att låta honom träna 1-2 veckor till innan, om det var ett överhängande problem att han inte var redo.
Men ja, för att återknyta till slut, att knyta ihop säcken, men med det jag sa innan och det du också sa, Hjelm, är ju kategori felvärmning. Hade inte Davidson varit så liksom rak och tydlig i din intervju, Daniel, så hade man ju verkligen tänkt att en skilsmässa där är otroligt nära. Han blir liksom första back ut från det här gänget, men nu blir det nog, nu känns det betydligt osäkrare.
Ja, så man får ju inte heller glömma liksom den här parametern och det som sägs utåt. Det är ganska mycket tjuv och rackarspel, eller vad man ska säga. Det är någonstans deras jobb detta, och närmar man sig en skilsmässa, nu vet jag inte om det gör det i det här fallet. Det kan handla om, med tanke på välbetalade de här spelarna är, det är ett mycket pengar som det handlar om. Det är liksom, det är någon slags förhandling i så fall som sker inför öppen ridå. Rögle vill gå så skadeslösa ur det som möjligt. Han vill ha med sig så mycket pengar som möjligt, om det nu är liksom en skilsmässa som är på tapeten. Men känslan är ju ändå att det går ju en linje liksom från innan han blev skadad till nu. Man berättar själv för mig liksom, jag har spelat 7 matcher, han har spelat 2 hela matcher och 5 har han varit sjunde back. Så det är klart att förtroendet har ju, man kan ju nästan se på honom att han inte presterar på sitt max liksom. Det är inte optimala förutsättningar att excellera i. Så det blir jätteintressant att se hur förtroendet utvecklas här.
Det är ju ändå en back som har bevisat sig till viss del på SHL-nivå i Färjestad förra säsongen. Alltså där var han ju omtyckt.
Väldigt omtyckt.
Fram till, ja men det var väl i slutspelet där som han föll bort. Och vår kollega där som sa att han inte klarade den, det tempot riktigt i slutspel och sådär. Men under grundserien så var han ju omtyckt i Färjestad. Så att där borde ju finnas någonting där som ännu inte har... Ja, men han har väl inte fått chansen, men sen skadade 2 månader. Jag menar, Rögle måste ju också tycka från sin horisont att de har värvat in en spelare och inte fått alls ut någonting av det de trodde sig få av honom. Så att det är möjligt att man vill ge det en chans till och se att kan han träna i kapp här nu och komma tillbaka och spela 20 minuter på match och prestera.
Inte riktigt, det är ju inte samma spelartyp som typ Valtteri Kemelainen eller Lukas Klock, men det är lite samma typ av spelare som har varit fungerande där han har varit innan. Sen kommer Rögle, får inte det till stämma, och de andra två har flyttat vidare och liksom fungerat igen. Så man har någonstans, jag vet inte, det har varit liksom, det är inte alla rekryteringar, i synnerhet på backsidan, som har fallit väl ut. Det är en hel del som har hamnat i det här facket liksom, som inte riktigt får det till att stämma.
Ja, sen har ju Brandon Davidson också, skrev väl för en bra stund sen nu, men liksom gjort många flyttar. Han vill verkligen bli bofast på ett ställe, men att det har blivit många flyttar, det finns ju förklaringar till det, men det säger också någonting att han inte har lyckats kunna verkligen bli bofast på ett ställe. Ja, finns frågetecken där.
Inte helt lätt att bli som defensiv brunkarback i NHL och bli bofast. Men nej, jag fattar vad du menar.
Ska det inte bli ett avsnitt på 2,5 timme så måste vi i alla fall vända blad från Davidson.
Ja, det måste vi göra. Innan vi tar Lukas Ekeståhl Jonsson som också är en back. Du har ju inte kommit vidare från träningsrapporten, Linus. Men eftersom vi ändå pratar om de här importspelarna. Grégoire har vi varit inne på också. Per Skalle som kontot heter här. Ser ni att Grégoire har förutsättningar att göra samma resa som Curran? Den senare inledde också rejält tveksamt men blev så småningom en gigant. Ja, vad säger ni där?
Nej, vi har väl varit inne på det.
Ja.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han har... Curran hade också hål i sitt spel, men jag tycker att Grégoire har större hål i sitt spel, framförallt försvarsmässigt, baklänges, åkningsmässigt. Jag tycker att han inte riktigt den offensiva uppsida heller som den skridskoåkning som Curran hade. Så att, och huruvida liksom han kan växa ut till att bli någonting som liknar en viktig back, det återstår väl att se. Men Currans höjder har han inte i sig.
Målskytt senast mot Oskarshamn, vill säga okej, mot jumbon och plus 3, men ändå en bra match av Grégoire mot Oskarshamn.
Ja, men du säger det, plus 3, han har ju plus 8 totalt nu, och det är ju alltså 3 enheter bättre än den som är näst bäst i Rögle. Han har snittat 0,5 poäng på match, så man är ju lite så här, ja men fram och tillbaka med honom. Alltså jag skrev ju efter HV-matchen i en krönika där att jag tror att kanske är det Grégoire som balansera på den slakaste och tunnaste tråden av alla backar och vara kvar. Men sen tittar man på honom och rent statistiskt så är det ju så här, ja men det har varit en ganska hygglig första tid i SHL. Alltså 0,5 poäng per match och bäst plus minus och sådär. Men det är det man ser på isen i egen zon. Alltså det ser ju väldigt förvirrat ut många gånger. Och just det här, ja men Curran hade ju ändå en skridskoåkning som gynnade honom väldigt mycket. Alltså det här kunde bära puck och han kunde åka ifrån motståndare och röra sig på ett väldigt, ja men det var ett fint sätt när man såg honom. Men det är ju inte det man ser av Grégoire riktigt. Så att det är väl, för mig är det väldigt, det är svårt faktiskt.
Ja, men och sen i hierarkin ska en sån som Liam Bischel in. Han ska inte in och äta på Ludvig Claessons 10,5 minut. Han måste ju in och ta. Det är ju en sån plats som typ Grégoire har som spelar 20 minuter. Det är ju på den nivån. Men det går ju tveklöst åt rätt håll får man säga. Statistiken talar ju verkligen till hans fördel. Sen tycker jag fortfarande att det finns brister.
Ja, det tycker jag med. Frågan är väl om de bristerna kan förbättras. Alltså inte sminkas över, men om han kan ta steg där som gör att han kan vara den här offensiva backen som de kan ha stor nytta av. Däremot är jag fortfarande lite frågande till att spela honom med just Kapla, eftersom de är väldigt, för mig är de ganska lika, så det är två offensiva backar. De är inte superstarka någon av dem i det defensiva arbetet. Apropå det vi har pratat om innan, att låta en offensiv back vara just en offensiv back och ha någon liksom mer stadig bredvid, så att de kan få kanske lite frisedel ibland i egen zon och fokusera på det offensiva.
Verkligen, han skulle ju spelat med sådana som Bichel kanske, eller en Davidson som kanske är uppvarvad på mer än 8% av sin kapacitet. Verkligen.
Nu lyssnar vi på Lukas Ekeståhl Jonsson, för jag vet vad han kommer att prata om, och det kommer också att bli en bra klaff över till att prata vidare om träningsrapporten och hur det ser ut i kedjorna och det offensiva spelet. Ja, Lukas Ekeståhl Jonsson är back, men ni kommer att fatta, eller hur Linus?
Ja, exakt. Och jag börjar med att fråga honom, nu har jag ändå spelat några matcher, inte så många, men det är väl 4 stycken nu sen återkomsten, och jag börjar med hur han helt enkelt känner sammantaget just nu.
Nej, men det är klart det är alltid svårt att komma i ett nytt lag så här, mitt i säsongen, men för mig var det inte helt nytt heller. Liksom. Det är många spelare som är kvar, Cam är kvar, 2 nya backcoacher som jag tycker funkar jättebra. Det är enkla människor båda två, men det är klart de har ändrat lite i spelet sen sist jag var här, så några små grejer var väl lite svårt att komma in i, lite så här, positionsspel i egen zon framför allt, och några små grejer titt som tätt som jag var. Tyckte själv att jag var väldigt lost i början, men började väl klarna upp lite mer nu i alla fall.
Men har det känts rent spelmässigt då, och under den här resan, de här matcherna du har spelat?
Nej, men jag tycker det känns bra. Jag försöker vara den back jag är, och varför jag tror Rögle ville ha hemma också, att liksom jag skulle försöka styra spelet bakifrån, inte bara social powerplay. Jag ska sätta fart på pucken till forward så att vi kan komma med bättre anfall och få lite snabbare spel än vad de har haft tidigare, vilket jag tycker har funkat. Ja, med stundtals väldigt bra. Jag tyckte matchen mot Luleå och vi spelade väldigt bra, men så tycker jag att HV och Oskarshamn kanske var lite annorlunda matchbild. Det är lite sämre de två matcherna, men överlag så tycker jag att det är bra. Jag försöker röra på pucken snabbt och ger inte mina forwards.
Apropå powerplay, du har ju nyckelroll där och har, vad det verkar, hittat ett fint samarbete igen med Adam Tambellini. Beskriv vad det ni två har tillsammans i den spelformen.
Jo, nej, men jag ska inte säga att vi tänker lika, för vi är två rätt olika spelare, men vi lärde känna varandra väldigt bra när jag bodde här tidigare. Vi har väl hållit kontakter ända sedan jag lämnade över sommaren och förra året och även i början på det här året. Men vi gillar att spela powerplay ihop och jag tycker vi passar varandra ganska bra. Jag är inte den som skjuter mest, men förhoppningsvis ska jag börja göra det lite mer nu också. Han vill gärna avsluta och han är faktiskt väldigt bra på att hitta ytorna för mig och passa också. Ibland kan det se enkelt ut att det är bara jag som kanske gör en rätt snygg passning som kanske inte så många backar gör, men han läser mig väldigt bra också, som jag kanske inte hade nere i Schweiz.
Hur reagerar han då när du berättade att du skulle tillbaka hit?
Jag pratade lite med han när det var på gång och sen så dog det av lite grann och sen så ringde upp han när det var klart, så det är klart han var klar då, framförallt då i powerplay när vi får spela med honom igen.
Hur har gruppen påverkas då efter de här senaste vinsterna som ni har tagit?
Ja, bara en grej till på powerplay liksom. Även fast jag och Tambellini känner honom väldigt bra, så Riley Sheen är faktiskt en otroligt duktig spelare i den här spelformen. Vi är ganska lik powerplay nu som när Leon var här, och han ska ha jäkligt mycket cred också. Det är inte bara jag och Tambellini som styr det här powerplayet.
Och då gruppens påverkan. Ni har tagit lite vinster här på slutet efter den tuffa tiden. Hur har stämningen förändrats eller påverkats skulle du säga?
Nej, men det är klart det är alltid skönt när man får lite vinster i bagaget. Speciellt som när det startade som det gjorde för Rögle. Sen vet jag inte om det påverkar så himla mycket. Jag tycker vi alla är ganska professionella där inne och vet om att det kommer att hända till slut. Och liksom, vi har fortsatt jobba på, men det är klart att det blir lite lättare när man börjar vinna och kanske några toppspelare börjar lite mer mål och grejer som börjar släppa lite från axeln, så det är kanske lite lättare hos vissa folk, men överlag så är det inget. Vi har jobbat på bra och jag tycker att det var bara en tidsväntan på det.
Vilka är nycklar då för att kunna bygga vidare på det om du tittar på ert sätt att spela just nu?
Nej, men det är väl lite hitta tillbaks till kanske då när jag var här sist, att vi 4 jobbiga lines att möta och spela relativt enkelt när det behövs och kanske hitta lite svåra spel när spelen finns, jag tänker mig inte åka runt och leta dem, men verkligen trycka på. Vi jobbar med att möta väldigt duktiga skridskåkare på forwardsidan, liksom få puckarna djupt, jobba ner deras backar. För jag vet att när vi gjorde det sist jag var här, så är det inte så många lag som gillar att möta Rögle, och framförallt inte här i Catena.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu har ni hört Lukas Ekeståhl Jonsson. Ni har hört honom prata om powerplay, och vi kommer tillbaka till detta med special teams. Men Linus, dra kedjorna här nu innan vi fortsätter och kopplar ihop Lukas Ekeståhl Jonsson där.
Ja, för att vi har ju Anton Bengtsson, Ryfors och Sandin och Tambellini, Arbols, Everberg, precis som väntat. Sen är det lite folk som ska in här nu, och där är det då Bolby med Ferguson och Sheen. De tränade ihop även förra veckan, sen fick jag inte Bolby arbetstillstånd och man fick hitta andra lösningar, men nu ska de spela tillsammans. Och sen då Sundsvik, Seta och Sar i det som på pappret får sägas vara fjärde kedjan. Och sen då som en extra kedja.
För det är väl femte kedjan? Du läser upp det snart.
Exakt, femte kedjan. De som var i röda tröjor för övrigt. Med då Sjödin, Felix Nilsson och Pettersson.
Känns logiskt att det faktiskt ser ut i den hierarkin som det gör just nu, när det är så många som är friska och hela?
Ja, både och. Det är väl en jätteskäll att Simon Seter inne på som center i
det är det.
Med Daniel Sa och Sundsvik. Det är ju ett väldigt tydligt förtroende markering från Cam Abbott. Tycker man har sett det andra säsongen också. Helt plötsligt så har man sett någonting, och det sker liksom en lite grann en uppgradering i det tysta. Man har extra forward mycket. Spelar han 7 minuter mot HV och sen 14 minuter mot Oskarshamn. Det är ju liksom personbästa med 7 minuter, så att, det är för mig en jättesnackis och en skräll, en häftig grej.
Precis, men det jag tänkte på, det var att utifrån det du just sa nu, stegrandet i istid, ökat förtroende, sett till också att Felix Nilsson, Oskar Pettersson, Linus Sjödin, även om de har jobbat på bra, så har de ju inte varit så poängproduktiva. Så att Simon Seter, om man nu säger efternamnet så, jag tror det, kommer in och får chansen utifrån hur det sett ut, så kanske det är en skräll, ja, från början, men kanske inte skräll precis till den här matchen, om du fattar vad jag menar.
Men jag tycker det jag har sett av honom, så känns det logiskt. Man har faktiskt suttit och tänkt lite att alltså den här killen borde de nog så helt enkelt spela lite mer. Alltså där händer grejer kring honom. Han har varit involverad mycket och han verkar stabil. Alltså han verkar ganska obrydd över steget och situationen, i alla fall så här inledningsvis.
Det är ingen misstagsmaskin direkt.
Nej, det känns inte så. Sen är det klart att man får se efter några matcher här om det kan komma någon slags dipp, eller så blir det helt tvärtom att han får peta in ett mål och så blir det en succé. Men det snackades ju om honom inför säsongen. Jag vet vi lyfte det i poddstudion som en möjlig genombrotts... Alltså största genombrottet under säsongen. Så han har ju varit och knackat på. Han har tränat med A-laget länge. Har liksom en bra storlek. Känns som en lite pondusspelare. Och har ju öst in poäng i juniorlaget också. Så att, och jag får väl gissa, om man får gissa, så känns det som att Oskar Pettersson kanske blir extra forward i det gänget. För att det känns ju, tycker jag, som att Linus Sjödin är lite omkörd nu av sina jämnåriga eller lite yngre lagkompisar. Faktiskt.
Jag håller med. Och det är möjligt också att, menar, de vill se utveckling i närmare hos snart halva serien spelad. Och det är klart att Felix Nilsson och Oskar Pettersson har fått ganska mycket istid. Visst, deras primära uppgift är inte att göra poäng, men det händer inte jättemycket. Sen logiskt, ologiskt, JVM-truppen tar snart ut och både de två har varit, är ju med liksom i snacket där. Så att det är ju dåliga nyheter för dem om de nu hamnar utanför i det här skedet kanske.
Och kanske, eller ja, inte kanske, utan bra nyheter för Simon Säter som kanske kan slå sig in i truppen.
Ja, vi ska puffa för intervjuer, så har jag intervjuat honom och det finns en text ute med honom där han pratar om att just JVM är fortfarande ett mål, att han kan se sig själv liksom ta plats och göra lite skillnad där.
Vi måste ringa in Daniel Sarlit också här som hamnar i en fjärde kedja. Jag tror vi hade någon fråga på SAR-temat också, om jag minns rätt, var man skulle plocka in honom, alltså var han ska spela i truppen. Och, alltså för mig så kan man ju inte riktigt, du kan ju inte röra Ryfors-kedjan, det känns helt givet. Och det känns också som Abbott, Everberg, Tambellini ska fortsätta ihop. Så det är ju alltså med Bowlby, Ferguson, SAR, så hade ju den kedjan kunnat se ut också. Nu väljer man att spela Sheen där. Som vi nämnt, känns som är inne på någon slags sista chansen resa de kommande veckorna eller kanske till och med kommande månaden fram till jul. Men att ha SAR, nu är det SARs första match efter en lång skadefrånvaro, så att han hamnar i fjärde kedjan här nu kanske man inte ska läsa in extremt mycket i, men på sikt, fast Daniel SAR ska kunna få ut det han vill och ha kapacitet till i sitt spel, så ska ju han inte spela där. Så är det ju.
Nej, samtidigt kan det kanske vara lite skönt för honom på något vis. Det gick ju inte som på räls innan han blev skadad. Tunga plus minus siffror och fick inte mycket till att stämma. För kanske har kanske en egen liten grop på något vis att gräva sig uppifrån. Och kanske kan vara lite bra för honom att börja någon slags, att inte bli inkastad i någon slags liksom, så varsågod och pissa in poäng nu. För där var han liksom inte innan skadan. Nu har han varit borta länge också. För kanske varva igång. Det är kanske kanske var en lämplig omgivning att börja i. Men jag håller med dig, på sikt det måste han ju uppåt. Han ska ju vara en figur i powerplay också.
Ja, och där tränar han inte. Det var Ekestål, Sheen, Tambellini, Everberg och Bengtsson i den ena enheten. Och sen så var det Grégoire, Kapla, Sandin, Ryfors och Arbols i den andra. Men apropå SAR där, så det är ju en, det har man ju lärt sig genom åren, det är ju en självförtroendespelare i ganska stor utsträckning. Alltså när han börjar få flow i grejerna, då kan han producera riktigt mycket, samtidigt som det kan vara långa sjok av matcher i följd där han inte får det att stämma och har svårt att ta sig ur sådana spiraler också. Så att jag tror, för att någon gnuggare är ju inte Daniel SAR. Så att jag tror ändå inte att han börjar där, som jag sa innan, jag tror inte man ska läsa in alls mycket i det. Det känns, och jag håller med, det känns ganska naturligt att han får jobba igång kroppen och komma in i matchtempo och allt sånt i den typen av enhet. Men på sikt så kommer han ju inte kunna komma igång och vara den spelaren han kan i en kedja som har den typen av uppgifter som fjärde enheten har.
Det är väl lite med SAR som är Everberg, att han måste få ihop en längre tid och kunna spela utan de här ständiga skadeuppehållen, för det är helt omöjligt i den liksom åldern han närmar sig, liksom mellan 25 och 30. Han måste hålla ihop mer, det går inte vara borta liksom två månader här, två svängar per säsong. Det är helt omöjligt för honom att få ihop den här kontinuitet, så han måste ju nog få ordning på sin kropp nu.
Ja, och sen hade vi uppgift också på att det var någon slags, utan att veta, men det man hör är att det är någon sorts skada som ska, alltså att de hoppas att det håller helt enkelt, att han så att det återstår väl att se hur länge just Daniel SAR håller ihop och kan spela. Det kanske blir att det går smärtfritt här nu, att han kan lira hela vägen och sådär. Men det finns nog en överhängande risk, gissar jag, för ett nytt skadeuppehåll också.
Och är det så, då blir det ju ytterligare en aspekt på att det är logiskt att han inte går in och petar, att inte Cam Abbott går in och petar i de två första kedjorna, om det finns en risk att en skada kan gå upp igen eller att det inte håller. Och så måste han har ny vila. Men jag tror att vi har svarat på Broges fråga i alla fall. Var ska man stoppa in Sar nu när han är klar för spel? Det har ni redogjort för här.
Ja, det har vi det. Ja. Det, nej, men det är ju där. Alltså, han hade kunnat spela på Kins plats också. Alltså, det tycker jag. Samtidigt så tycker jag också, som jag sa, att det är lite tidigt att säga det. För jag vet ju inte exakt i vilket skick Sar och hur mycket istid klarar han och allt sånt där är nu. Det får nog gå någon vecka till innan man ser att Daniel Sar har varvat upp på sin alltså med sin fysiska förmåga för att kunna ge ett klockrent svar på den frågan.
Lite spännande att se Sheen också, så att de tränar någon gång tillsammans med Brady och den här nya Bowlby. Så ganska intressant ut. Tyckte vi att han hängde helt mot repen för någon vecka sedan och kände som att han var på väg ut, så det händer lite med kring honom. Jag tycker Ekeståhl själv är inne på det i den här trion liksom, med han själv och Tambellini och Sheen. Han har ju verkligen sin poäng med att det finns likhet med Leon där. Intressant att se om man kan ta det. Det är väl fortfarande, som du sa, någon slags sista chansen läge för Sheen om man ska vara kvar, men lite uppåtgående kurva där också, känns det som.
Det är väl han som slår den här passningen till Tambellini nu, va, mot
fantastisk passning, så. Stämmer. Men det var Lukas Ekeståhl Jonsson som slog första passningen till Riley Sheen och sen över till andra kanten och upp ett mål för Tambellini. Och ja, då har de hittat det där igen. Innan vi går över på lite med Lukas Ekeståhl Jonsson där och hans betydelse. Vi nämnde Henry Bowlby som då ska debutera till slut. Vad kan folk ha för förväntningar där, tror? Då kanske i och för sig nu Riley Sheen får spela till höger äntligen. Det kanske kan få honom att göra mål i 5-5 också. Men är spännande debuten då att se vem är den här Bowlby i praktiken när det verkligen gäller?
Ja, det ska bli jättespännande. Sen vad folk kan förvänta sig. Alltså man har sett lite träningar. Och jag tyckte också de tränare jag har sett med honom att det har sett ganska intressant ut med de här tre ihop, men alltså hur han klarar av SHL-steget med det tempot, det är sjukt svårt att svara på i det här läget. Alltså man behöver ett par matcher eller någon match i alla fall för att se lite, okej. Man ser ofta ganska snabbt vilken nivå en spelare startar från när de väl kommer in i match. Alltså ser man, okej, här är någon som är bekväm med tempot direkt, eller så ser man direkt att en spelare kanske faller ifrån lite och inte hänger med. Så att jag vill gärna se hans startposition innan man bedömer och pratar förväntningar på så sätt.
Man kan väl förvänta sig att en spelare för tredje, fjärde kedjan som kanske kommer att spela sina 12, 13, 14 minuter per match, kanske spela boxplay. Lite Adam Edström-stuk skulle man kanske gissa på. Vissa säsonger kändes det som när de pratade mycket om sin sån lagmaskin att de hade fyra kedjor som bara pumpa och tackla och vann puckar. Det är ju ganska ont om de forwards för tillfället, så att det är nog precis det de önskar, att någon som går in och liksom, det kan bli lite kedjeeffekt liksom, att göra det som Anton Bengtsson gör när han är bäst, tackla, vinna puckar. Det är nog i det facket de vill ha honom snarare än som någon snidare.
Jag kan väl tänka mig också att när ni pratade om Riley Sheen tidigare och Linus, du nämner att det kanske är sista resan fram till jul här. Verkar hittat sin plats i ett powerplay som är allt bättre. Det kommer in en ny spelare i kedjan. Kanske att Cam Abbott vill se. Är det här en möjlig lösning under den här kanske då sista resan? Man vet inte. Det kanske är en ny bekantskap i en kedja som gör att Riley Sheen hittar målet också överhuvudtaget. Det kan finnas en sån aspekt i att Riley Sheen faktiskt är kvar i en sån kedja istället för då till exempel Daniel Sar.
Ja, men det är ju showtime nu. Det är verkligen upp till bevis. Det är klart att de ytor som Oskarshamn bjöd på emellanåt, de kommer inte Skellefteå och andra bjuda på. Så att, han har väl haft en tendens tidigare att inte riktigt kanske vara som bäst i de allra liksom, tätaste matcherna. Men det är ju verkligen upp till bevis nu och få den här trion att funka.
Langenbrunner skriver till oss: har stämningen ändrats i truppen? Verkar vara annan inställning och glädje ju. Vad har Lej, alltså Lukas Ekeståhl Jonsson, betytt? Från sett onödiga tappet mot Örebro så har det sett okej ut, även om det är en del att jobba på. Jag hakar på direkt här. Han har betytt en del, skulle jag vilja säga. Dels, okej, nu umgås inte jag med Lukas privat och jag är heller inte inne i omklädningsrummet. Men när jag träffar Lukas vid sidan av och gör intervjuer och så tror jag mig kunna känna in att det är en man som sprider positiv glädje kring sig. Alltså han har det i hela sin aura. Det är den ena. Rent personlighetsmässigt tror jag att han tillför någonting i laget. Och det andra är då det han bidrar med på isen med fart och inte minst i powerplay där Adam Tambellini uppenbart är jätteglad att ha Lukas Ekeståhl Jonsson med sig igen. Och det kommer att bli fler mål därifrån. Och special teams har ju förbättrats väldigt markant sen han kom in på de fyra senaste matcherna. Alltså de fyra matcherna som Lukas Ekeståhl Jonsson har varit med, så har Rögle gjort tre mål. Och det kanske man säger så, ja men tre mål, det är väl inga mängder. Ja men det är det faktiskt om man tittar på hur många numerära överlägen som Rögle har haft. Ska man räkna hur många de faktiskt haft, alltså faktiskt haft i verkligheten, i praktiken, så är det 6 stycken. Okej, officiellt är det 8, men det handlar om några strösekunder i 2 av dem. Så är alltså powerplay 50%. Och det är ruggigt höga siffror. Så att någonting har hänt med Lukas Ekeståhl Jonssons inträde eller återkomst i Rögle vad gäller powerplay, för mig är det utan diskussion.
Jag kan bara svara på stämningen i truppen. Vet inte, vill inte dra för stora växlar, men när man ser träningar så upplever jag ju till exempel på den här onsdagsträningen en stor kontrast i vibbarna som skickas ner från isen jämfört med för några veckor sedan. Det kan man ändå, då sa jag här att det kändes liksom stressat och att det kändes som att alla åkte runt och funderade på en massa. Nu känns det väl snarare som att lite mer uppsluppet, lite mer leenden. Och det är väl det självförtroende gör efter 3 raka segrar, att det blir saker och ting går lite enklare och det sker lite mer på instinkten än vad det gjort innan.
Ja, men han har ju kommit in lite oskadd från sidan med sitt vackra vara en ganska lättsam människa. I kombination med att Seger har fått ett tippat rätt håll, så tror jag lite, för jag, mina öron hör väl ungefär samma som det Linus säger, att det var ganska stökigt och irriterat och stressat för några veckor sedan, men det andas nog lite lättare numera.
Special teams kan vi inte bara släta över och enbart prata om powerplay, för att är det någonting som är riktigt, riktigt bra siffror över tid, alltså längre tid än 4 matcher, om vi tittar 8 matcher, så är det ju boxplay. Då har alltså Rögle släppt in 1 mål bara, det var mot Färjestad. Då gjorde man av andra sidan med en man mindre också. Alltså övriga 7 matcher har varit 100%iga, 83,33 mot Färjestad. Alltså det är extremt bra siffror. Där har det ju hänt det är ju jätteförändring gentemot början av säsongen. Så det är definitivt en pil som pekar spikrakt uppåt. Boxplay.
Ja, det gör det. Alltså sett till de 5 senaste så är de ju bäst i ligan. 13 boxplay har de åkt på. De har släppt in 1 mål och gjort 2 framåt. Det är ju jättestor kontrast jämfört med hur det ser ut i början av säsongen. Men också som du säger igen, powerplay har ju Rögle klättrat upp till näst sista plats nu. Är det av alla lag i ligan. De har låg ju väldigt sist väldigt länge. Det är bara Örebro som har sämre powerplay nu. Sett över hela säsongen. Men tittar man på de senaste matcherna så har det verkligen skett en utveckling. Och det är väl kanske också kopplat till resultaten, att man får igång målskyttet lite grann. För några veckor sedan så såg det faktiskt ut som att ingen visste någonting om vad någon skulle göra i den spelformen. Nu känns det ju som att det finns tankar och det finns alternativ och det finns fantasi och sådär. Så att en sak ger ju ofta en annan när lag har varit nere på botten. När självförtroendet kommer så är det inte bara i 5 mot 5 det syns. Det syns ju också i både powerplay och boxplay. Framförallt powerplay.
Ja, men det syntes ju redan första sekunderna när Ekeståhl Jonsson satte in fötterna på isen att det hände någonting med powerplay. Från att ha varit ett erbarmligt haveri hela upptakten så blev det ju en enorm förändring redan där. Det är intressant att se om det nyvunna självförtroendet kan bära sig mot lite bättre lag. För det är klart att det kommer ju vara tuffare, men att försvara sig i boxplay mot HV Oskarshamn, de har ju stökigt på alla vis. Det blir ju superintressant att se det mot lite tuffare motstånd här nu. de närmaste 5 matcherna.
Mm. Också ett område, vi ska inte stanna upp vid det för länge, men vi har ju ifrågasatt målvakterna. Nu har Peter Kvartsa stått 3 matcher och Rögle har vunnit 3 matcher. Det är klart att man inte bara kan säga att det är den enda förklaringen, men ändå en målvakt som stegrat i formen. Så Peter Kvartsa har sin del i det här också.
Absolut. Vi var väl inne på det att det kändes som det var läge att gå med honom. Rifalk lite grann spelat bort sina chanser här i oktober-november. Egentligen ingen av dem lyckades ta flaggen, men de höll fast i Rifalk lite mer än vad de gjorde med Kvartsa. Men det känns som att det är förtroendet bytte sida lite grann. Och nu har de gått med Kvartsa ett tag. Kommer säkert släppa in Rifalk i det här sjoket som kommer nu när de har jättemycket matcher. Det blir ju samtidigt spännande att se. Jag menar, det har ju hänt förr också att han har studsat upp och spikat igen.
Och kommande motståndare är alltså Linköping som ju allmänt tippades få slås i botten. Så kan det ju bli innan säsongen är över. Men just nu är man i den andra änden av tabellen och mycket kan tillskrivas såklart. Marcus Högberg är en av seriens absolut bästa målvakter. Och intressant när det kommer till just Rögle Linköping är att, om inte jag har räknat fel här nu, så har Rögle faktiskt 4 raka förluster mot Linköping. 3 avslutande förra säsongen och sen så blev det förlust den första matchen. Den här säsongen.
Brock Little har gjort 100 mål i de 4 matcherna.
Precis. Så på förhand innan säsongen kanske man inte tänkte, ja men när Linköping kommer ner hit och det är 3 säkra poäng. Linköping är i botten, Rögle i toppen. Förutsättningarna är inte riktigt så nu. Och Linköping kan man inte heller räkna ut. Hamnar de i underläge så har de förmåga att ta sig tillbaka många gånger den här säsongen. Så det här är nog en match som kommer att leva hela vägen in i mål.
Ja, men det som vi sa innan vi började spela in, det är många så här, hur kan de ligga där? Linköping kan ligga där uppe på 3:e plats, det känns ju jätteskräll. Samtidigt vi sa, Örebro, hur fan kan de ligga 1 poäng ovanför Rögle? Det är många, det är en otroligt tillpackad tabell just nu. Rögle har ju segat sig upp och fått kontakt med resten av sällskapet.
Som referens på Rögle är 5 poäng bakom Frölunda som ligger 5:a i tabellen och då har Frölunda spelat 2 matcher mer än Rögle.
Det är snortajt mellan plats, vad är det, 4 och 10 eller något sånt? 5 och 10 kanske?
Ja, alltså, nu ska jag säga att jag inte sa fel här, men Luleå och Växjö har ju 32 poäng.
Och det har väl Linköping också, va?
Ja, och de ligger ju 2, 3, 4 och sen så ner. Alltså det är 32, 32, 32, 30, 29, 28, 28, 27, 27. Och så sen 26 och så då Rögle på 25. Så att några segrar här och där så kan ju vilket lag som helst helt plötsligt ligga på andra plats typ från ner i botten.
Okej. Du står här och ler, Daniel. Är det för att du äntligen är i mål, eller?
Nej, men du läser ju inte ut den roligaste frågan från Gedfish. Rot största uppförsbacken, Rögle eller Everton? Ni som är på Rögle vet ju ingenting. Om man precis har blivit tilldömt 10 poängs minus i tabellen av ekonomisk misskötsel så kan ni vara nöjda med att tappa en pinne mot HV.
Ditt svar är Everton alltså?
Det är alltid Everton.
Det är alltid Everton. Och jag har inte heller läst upp det här, men det måste vi få avsluta med. Okej, vi kanske inte ska svara på den frågan nu, men Metal Man Rock. Det är så skönt att jag som programledare får styra detta så man kan landa så bra man bara kan på fötterna. Mjuk landar vi här och taggar upp inför matchen mot Linköping. Han skriver, vem är er önskeback som är teoretiskt möjlig att värva till Rögle? Den skulle vi ha tagit i. Vi får återkomma till den frågan. Nu hoppas vi på stabilt spel och vinster så att man kan släppa den här jävla hockeyångesten så att vi kan må bra igen. Och nu kommer det, nu kommer det. De borde spela med Suga i omklädningsrummet. Då kommer de köra över varje lag och garva. Så är det. In med mer metal i hockeyn så löser det sig.
Vad ska de spela mer med?
Med Suga. Det är ingen musik för dig och mig kan jag säga. Jag kan spela lite för dig sen.
Helst inte.
Så om det... du har aldrig hört talas om namnet Linus.
Nej.
Nej.
Apropå då, hörde jag häromdagen att Rögle blev erbjuden av backen Anton Olsson som var i Skellefteå. Han är väl utlånad från Skellefteå till Finland tror jag. Mm. Men eftersom Rögle har snart kanske 11 backar, så kanske de inte ska ha en 12:e back. Men han är ju från Åstorp, så det finns ju en koppling. Då kan han ha varit i Malmö Red också. Att,
Men ingen favoritback som ni har som är möjlig att värva in för att fylla på eller byta ut så direkt? Kanske ska ta den snabbt. Nej,
om favoritback?
Ni har någon. Nej, som är möjlig att värva. Ni får fundera på det till nästa vecka.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag har en sista grej som jag skulle vilja läsa upp också. Jag har fått en fråga som jag tyckte var lite kul. Från Maria Lör som skriver: hej Daniel, en tanke som slog mig i fredags då jag såg NHL-matchen mellan Toronto och Detroit som spelades i Stockholm. I sista perioden så körde Toronto nästan uteslutande på två kedjor. Varför ser man inte denna taktik på samma sätt i SHL? Om man märker att spelare, kedjor fungerar och är heta i en match, är det inte bättre att låta dem spela då? Tack för en bra podd. Jag drog ett sms till Erik Granqvist som ju jobbar för Viaplay och analyserar NHL och även varit målvaktscoach i SHL. Så han svarade så här: hej Daniel, toppspelarna i NHL får några minuter mer istid per match än motsvarande i SHL. En anledning är att det är 3 powerbreaks per period där borta, så stjärnorna får vilopauser då och kan komma in direkt efter powerbreaket. Dessutom är de bästa spelarna där borta så extremt bra att coacherna vill maximera deras istid istället för att rulla på 4 som man kan se ibland i SHL. Hälsa gänget och fortsatt förgyll i text och podd, Erik.
Tack för det svaret. Bra att du tog det vidare där, Daniel. Och då fick man ju en liten logisk förklaring också. Bättre toppspelare, fler powerbreaks. Möjligheter att vila och köra hårdare.
Ska vi också gå och vila nu?
Ja, nu ska vi ta ett långt powerbreak på en vecka ungefär.
Vi har inte haft ett enda powerbreak på hela Jonora.
Nej, men det kommer nu. Men ni har många sköna liv att se fram emot, för det är flera matcher här nu. LHC Linköping på torsdagen, derby borta mot Malmö på söndag och sen upp då till Timrå. Jag skulle just säga vilket landskap, då blir osäker. Är det Medelpad? Oh.
Det är Medelpad.
Man kan inte vara bra på allt igen. Man har ekonomi och allt, men du är ursäktad. Ja.
Kan vi inte puffa för en sista grej? Oh.
Det får du göra, Daniel.
Om en vecka, nästa onsdag, så ska jag och Hjelm till Olympiarinken för HD har fixat rättigheterna. Vi ska livesända derbyt mellan Helsingborg och Jonstorp i Division 2. Det blir fullt pådrag med full sändning från Olympiarinken. Så hoppas att många hockeyintresserade hänger med oss genom den kvällen.
Kul, mäktigt!
Det ska bli skitroligt.
Ja. Men ni missar inte podden väl?
Nej, det gör
vi
först.
Nej, det tar vi först.
Ah, ja.
Podden och sen vidare till Olympiarinken.
Det var lite jobbigt att stå själv i en timme.
Du ligger lite back efter några hus.
Ja, precis.
Ja. Gott folk, tack så jättemycket för att ni har följt oss den här veckan också. Och så tar vi ett powerbreak här nu till nästa onsdag. Hej på er!